Europa bänkar sig inför finalen i Eurovision Song Contest. Glitter, glamour och stor politik. I år är tävlingen mer politisk än någonsin. Med ett krig i Europa, ett band inrest från fronten och ett portat Ryssland.
Eurovision is being broadcast in every country in the world, except for a few.
På en kvart får du veta vad Eurovision säger om läget i Europa och vad som händer om Ukraina vinner. Det är fredagen den 13 maj och jag heter Erika Hallhagen. Här är dagens story från Svenska Dagbladet.
Applåder för mer än bara musiken. Kalush Orchestra för Ukraina.
Thank you for supporting Ukraine.
Elinor Skagegård som bevakar Melodifestivalen och Eurovision Song Contest för Svenska Dagbladets räkning och Andres Lockom, musikkritiker på SvD. Vad har ni för relation till Eurovision Song Contest?
Oj, vem vill börja?
Men börjar du, Andres?
Jag har ju tyckt att det är hur fånigt, töntigt, pinsamt, fruktansvärt som helst. För jag tillhör exakt den generationen där det fanns alternativ som Sex Pistols eller Public Enemy. Det var, man försökte bygga upp fiender för att förstärka det man själv tyckte var viktigt. Och den rollen hade i min värld Eurovision i alla dess former. Men det har skett en förändring.
Och du då, Elena?
Ja, men jag som barn var nog som barn är idag. Alltså jag älskade Melodifestivalen och även Eurovision. Jag minns när det var på Irland 1994 och det var det här Riverdance-mellan. Och det var jag helt så här, det formade mig, alltså min musiksmak i ganska många år framöver. Det satte spår, även om jag nu tycker att Irland har ju fallit bort ganska mycket på den här. Men på senare år så har jag väl också varit lite mer, jag har haft lite så hatkärlek till det. Men nu sen jag började bevaka det då för Svenska Dagbladet så har ju den här fascinationen väckts.
Den har väckts igen. Och annars sedan var vi ju på Irland väldigt länge under 90-talet. Det känns som Johnny Logan vann allt där ett tag.
Ja, vi kanske ska vara glömma. Men jag tänker ändå så att nu börjar det bli dags för lite keltiska toner igen. Det kommer inte i år tyvärr.
Om vi hoppar tillbaka till politiken då. I sportsammanhang så brukar det heta att sport inte har någonting med politik att göra. Och EBU, Europeiska Radio- och TV-unionen, gör sitt allra bästa för att det ska vara likadant med Eurovision Song Contest. Hur tycker ni att man har lyckats?
Ja, men det här har man ju liksom sagt genom alla år och nu när jag satt och förberedde det här lite grann och liksom googlade lite grann, så ser man att varenda år är precis så kommer upp en diskussion kring något land, kring något bidrag, kring någon fråga som gör att det är politiskt. Och det finns ju liksom två aspekter. Dels kan ju själva bidraget vara politiskt, att man har politiska texter eller framför något politiskt budskap. Men sen handlar det ju väldigt mycket om vilken kontext ett bidrag framför sig i ett land, och där är det väldigt svårt för EBU att påverka. Men med det sagt så tycker jag att det är bra att den här regeln finns. För jag tror att det skulle liksom, tävlingen skulle så här äta upp sig själv lite grann om det bara blev ett uttryck för olika politiska ställningstaganden. Nu blir det också någon slags lite spänning nästan att försöka smyga in de här politiska budskapen på smarta sätt.
Och inte alla lyckas lika bra som andra.
Nej, alla lyckas inte, men vissa lyckas faktiskt.
Alltså skulle det vara uttalat, ja ni får vara hur politiska som helst, varsågoda, så skulle ju det förmodligen kväsa politiken och väldigt mycket av tävlingens existensberättigande. För en förskjutning som har skett, och det gäller ju liksom alla galor, alltså Oscarsgalor, guldbaggar, Eurovision är absolut inget undantag. Hur allting liksom tar avstamp i den väldigt modern identitetspolitik. Och det är en plattform för detta.
I år har man ju alltså uteslutit både Ryssland och Belarus från tävlingen. Hur historiskt är det, Elinor?
Jo, men det är ju historiskt. Alltså oftast blir ju länder uteslutna, deras bidrag kan bli diskvalificerade om de liksom bryter mot den här regeln då om politiskt budskap. Och det var ju det Belarus gjorde förra året när de hade en låt som då sades, den hette väl någonting som betyder på svenska Jag ska lära dig, som var då att man ville håna de här som protesterade mot Lukashenko. Men då fick man en chans att ändra det här, vilket man inte gjorde. Och sen ett par månader senare så bestämde EBU då att Belarus skulle uteslutas ur den här unionen. Ryssland är ju lite annorlunda. Där handlar det inte om att de har ställt upp med ett bidrag som är politiskt, utan det handlar ju helt enkelt om kriget mot Ukraina. Och det kändes ju nästan lite absurt det här som EBU gick ut med först, att Ryssland skulle visst få vara med, för det här är inte en politisk tävling. Det var som att man liksom, vi är inte politiska, och så vägrade de liksom inse att det höll på liksom att byta ut ett så här, vad vi trodde då nästan var ett tredje världskrig.
Refrain, couleur du ciel, parfum de matin.
Allt började 10 år efter andra världskrigets slut, när EBU, Europeiska Radio- och TV-unionen, kom på idén med en sångtävling tänkt att ena ett splittrat Europa. Sedan följde drygt 20 år med enbart västländer överst på prispallen. Inte förrän 1989, samma år som muren föll, stod det Östland, Jugoslavien, som segrare.
Jugoslavien med Riva und Rock Me.
Sen dröjde det ytterligare 10 år till efter millennieskiftet innan väst på riktigt fick känna sig utskåpade. 2001 vann Estland, följt av Lettland, Turkiet, Ukraina och så 2007 Serbien, 2008 Ryssland, 2011 Azerbaijan och sen Ukraina igen 2016. Och här någonstans började Västeuropa ta tävlingen på allvar igen.
1944. Andres, hur har Eurovision Song Contest påverkat hur europeerna ser på varandra?
Man får en intressant Europakarta som är lite uppdaterad varje år. Jag börjar mer och mer se liksom, ju oroligare världen är och ju mer hyperkonservatismen kryper in i precis allting, så tycker jag att den här tävlingen liksom bara ökar i viktighet.
Den här enande tanken är ju fin, men det är ju ändå länder som tävlar mot andra länder. Vad tänker ni om det?
Ja, alltså man röstar ju inte på sitt eget land, utan man röstar ju på andra länder. Och en fråga som vi varit inne på här nu, som har varit särskilt viktig de senaste 15-20 åren, är ju det här med hbtq-personers rättighet. Och det är ju verkligen en sån fråga som liksom har förenat länder och kanske minoriteter i vissa länder har kunnat få stöd från andra. Det man kan säga är också då att det kanske har ökat splittringen mellan länder som har haft väldigt olika värdegrunder.
Mm.
Och till exempel att då både Ungern och Turkiet inte längre tävlar.
Nej.
De säger ju inte att det beror på de här liksom sakerna, men det kan man väl liksom läsa in, att man inte riktigt vill ställa upp på de här, man vill inte visa upp de här värderingarna för sitt folk.
Mm. Och samtidigt så ser vi också hur länder som politiskt säger sig vara väldigt konservativa och värna familjen och så vidare, inte sällan har de mest porriga bidragen.
Det som jag tycker är intressant med det här, och som man också kan överföra lite grann på Ryssland förra året, det är just det, att den här frågan väcker precis att det finns en bild av ett land, att den ska vara på ett visst, det ska vara på ett visst sätt, att det är lite repressivt, då ska man stå liksom med knäppt skjorta kanske då och göra någon väldigt så sedlig sång. Och Ryssland tänker man då att det ska komma något väldigt proryskt. Eurovision visar ju också att det finns liksom olika krafter i ett land. Förra året skickade Ryssland den här Manitja som sjöng liksom om kvinnlig frigörelse och väckte väldigt mycket känslor, upprörda känslor i Ryssland. Och det var kul med Albanien, för hon hade ju tydligen haft en ännu värre, eller man får säga så, show, och blivit tillsagd då av EBU att tona ner sig.
Ooh.
Och den var ju fortfarande ganska
twerking.
Jag ser också kanske en slags ventil, att här i det här är en sån här. På sätt och vis, vi pratar ju om Eurovision som politiskt och liksom speglande europeiska liksom, ja, politiska samtalet. Samtidigt så är det ju liksom en bubbla där saker händer som inte händer någon annanstans.
Mm.
Sen ska ju också tittarna rösta. Det brukar orsaka en viss kontrovers i vissa länder, för att vissa länder alltid ger varandra höga poäng. Hur mycket politik tror ni folk ägnar sig åt där?
Ja, men det här har ju alltid varit en så här fråga, särskilt när östeuropeiska länderna kom in, så sa ju liksom hela alla västländer att de röstade bara på varandra, och, vilket ju vi också gjorde. Nej, men det är ju Grekland och Cypern, är ju, de ger varandra 12-or. Armenien och Azerbaijan ger varandra 0-or. Så det är klart att det är politiskt, men inte till den grad tror jag att det faktiskt påverkar vem som vinner.
Nej. För det kommer även en jury in i bilden.
Ja, det är hälften juryröster och tittarröster.
Och juryn är internationell, eller?
Varje land har ju en jury som vi har förstått består av representanter ur musikindustrin. Mm.
Ja, nästan varje år innebär Eurovision Song Contest kontroverser. Och inte sällan blir tävlingen stor politik. 1968 köpte till exempel den spanske diktatorn Franco röster så att Spanien vann. De senaste åren har det mesta kretsat kring Ryssland och ryska relationer till grannländerna. Ukraina har tagit hem guldet 2 gånger. 2004 med en upp på barrikaderna låt om orangea revolutionen. 2016 med en låt om Stalins deportation av krimtartarer. Och 2007 tävlade den ukrainska dragshowartisten Verka Serducha med låten Dancing Lasha Tambay, som alla utom EBU tolkade som Dancing Russia Goodbye. Däremot slog EBU ner på Georgiens bidrag We Don't Wanna Put In och landet drog sig ur tävlingen. Och 2013 höll den vid det här laget oerhört välbekante ryske utrikesministern Sergej Lavrov en presskonferens och sa att landet blivit bestulna på 10 poäng efter att Azerbaijan inte gett dem några.
Украли 10 очков не у нас, а у нашей участницы. Это не радует.
Och så här har det fortsatt. Rysslands konflikter har hela tiden gett eko på slagerscenen. I fjol uteslöts Belarus eftersom landets public service-bolag inte längre lever upp till kraven på yttrandefrihet och oberoende. Till årets tävling då. Ukrainas bidrag, när det stod på scenen i Turin i tisdags, så var jublet öronbedövande. Hur stor chans har de att ta hem allting?
Jo, men det har de ju förstås, och det har ju pratats mycket. Jag tyckte väldigt mycket, som många andra tyckte väldigt mycket, om Ukrainas bidrag förra året. Go A Shum, som var väldigt starkt och kom på en 5:e plats. Och många med mig att liksom tänkt att det var synd att de inte är med i år, för då hade man liksom rättmätigt kunnat vinna, för det var en tillräckligt bra låt. Den här Stefania är inte en lika bra låt, framförallt så är den ganska spretig. När man tittar på den, liksom väldigt många olika låtar i ett. Men när jag såg den nu i semifinalen, så jag tror alla liksom fylldes av liksom allvaret i hela situationen. Och jag tyckte att det laddade musiken. Och musik är ju inte fristående. Det skapar ju liksom en känsla. Det är ju hela grejen med musik. Mm. Och det som händer nu bidrar jättemycket till en känsla i den här musiken. Så att jag är nog mer positiv nu till att de skulle vinna än vad jag var innan första semifinalen.
Mm.
Det är svårt att avkontextualisera. Jag har ju hört Ukrainas bidrag och också sett Ukrainas bidrag. Och rent som kritiker, om jag... Alltså, den är outhärdlig. Den är fullständigt outhärdlig. Och jag hoppas ändå att den vinner. Och det vore också ett kvitto på politifieringen av Eurovision, och att den kanske uppfyller en massa positiva och bra funktioner redan.
Vad skulle hända om Ukraina vinner då?
Ja, alltså liksom, rent traditionellt så ska man ju då hålla finalen i det vinnande landet. Jag såg en ganska fin liten intervju med frontmannen i Kalush Orchestra, ett Olepsjuk kanske man uttalar det, där han fick just den här frågan, och då sa ju han, liksom, vilket kan kännas som en så här önskedröm, att ja, om vi vinner då ska vi stå och ha den här finalen i liksom ett fritt och blomstrande och återuppbyggt Ukraina. Men så kommer det ju inte bli, att skulle de vinna nu finalen på lördag, så börjar ju EBU förbereda inför nästa års final på en gång, och det finns ju absolut inte en chans att man kommer hålla den i ett land där det råder krig, även om det liksom skulle bli förhoppningsvis fred om några månader, utan då är det troligtvis antingen något av de här Big Five-länderna som går in och erbjuder sig. Jag tror att faktiskt även Sverige har erbjudit sig att hålla det. Men något land som är liksom van att hålla den här tävlingen och kan liksom göra det på ett professionellt och snabbt sätt.
Mm. Är det något särskilt ni kommer hålla koll på under finalen?
Det kommer ju säkert vara olika typer av manifestationer för Ukraina på olika sätt. För det kan ju inte, det är ju en direktsändning, så det kan ju inte EBU hindra. Så det ska bli intressant att se. Det känns ju lite som att man kanske kommer vara lite nervös för vad som kommer hända. Kommer det finnas något proryskt? Det vet man ju inte heller.
Jag ska först besluta om jag faktiskt ska titta. Men jag tror det. Efter vårt samtal känns det som om jag både vill och borde.
Tack Andres och Elinor för att ni kom till Dagens Story.
Tack.
Vi som har gjort programmet idag är producent Elin Romliotto, redaktör Teresa Stenler från Matern och jag heter Erika Hallhagen. Vill du kontakta oss så mejla till dagensstory@svd.se.
We just want to say to the whole Europe, to the whole world, rock and roll never dies!
Ljudklippen är hämtade från Eurovisions hemsida och SVT.